vi tog av oss handskarna och sånt, hjärtat gick så tuff 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 tuff, du vet, man blev varm alltså. Då kände jag så här, vet du vad, jag fucking älskar det, typ.
Adrenalinet rusar genom kroppen och pulsen slår i taket. Dille, han är bara 15 år gammal och har precis försökt råna en butik. Han har sett det på TV, inspirerats av kupperna och drömt om pengarna. Men verkligheten, den är något helt annat. Här är det inte lika lätt att komma undan.
Och efter den första bam, då blev det sådär rån överallt, alltså i olika butiker.
Du lyssnar på Verkligheten med mig, Vincent Hansson. Och det här är Dilles berättelse. Så.
Kan jag göra en sån här video bara så här, vet, när jag ser,
ja, absolut. Så här en preview på vad som kommer hända.
Ja, men alltså det här, jag gör så här vlogg, du vet. Så jag kommer så här redigera. Sen jag kommer ta bort så här ljudet. Sen kommer jag så här, jag vet inte, voiceover eller?
Ja, så det är liksom sån här...
Dille delar sitt liv på TikTok. Där dokumenterar han sin vardag för tusentals följare med förhoppningen att så småningom kunna syssla med det på heltid.
Jag gör videosar, och så gör jag live och så gör jag videosar. Och jag gör så här story times, pratar om olika saker, kärlek, brudar, tankar, livet. Och jag delar med mig av min hjärna, typ mina tankar och sånt, och delar med mig av min resa i livet.
Han plockar fram telefonen för att visa hur han sätter ihop klipp till sina stories. Och vips, så får jag själv vara med på video.
Måste bara, det är dokumenterat.
Jag som alltid blir lite nervös framför kameran, vinkar stelt. Hej! Och det var i en video på mitt egna flöde som jag stötte på honom första gången. Där berättar han på ett lite dråpligt sätt om en helt otänkbar händelse från sin tonårstid. Om hur han blev misstänkt för 2 rån på en och samma dag. Vi kommer komma dit så småningom. Men för att verkligen förstå den här berättelsen måste vi spola tillbaka bandet ännu längre. Hela vägen till när han var en liten pojke. Dille växer upp i Trelleborg tillsammans med sin mamma och sin syster. Han är en livlig liten kille med massor av energi. I skolan har han svårt att sitta still. Och det känns som att han ständigt styrs av en rastlöshet som är nästintill smärtsam.
Jag blir orolig. Det blir som en så här, vet du, alarm. Jag blir orolig. Jag måste röra på mig. Det måste hända saker hela tiden.
Och i kön i en butik med ett paket Pokémon-kort i handen så tar rastlösheten ett nytt och lite mer problematiskt uttryck.
Jag stod i kön, jag pallade inte, jag orkade inte stå i kön. För det var långt, så jag tänkte, vad fan ska jag göra? Så jag la korten i fickan och gick ut. När jag kom ut från butiken, det låter så här sjukt, men när jag kom ut från butiken jag blev så här, jag bara, fan vad sjukt, jag bara, det här är gratis typ.
Dille och hans familj flyttar till Stockholm. Och i takt med att kraven på studiero och fokus ökar blir hans livlighet allt mindre uppskattad av andra. Det görs insatser. Han hamnar i en mindre klass, får en speciallärare och till sist ett helt eget klassrum. Det blir en stor frustration för Dille som älskar att spexa och umgås med andra.
Alltså jag kände mig som en sjuk patient. Alltså jag fick ett eget klassrum. Jag var själv med en lärare. Jag fick inte vara med andra. Så ja, det var lite konstigt.
Och frustrationen i skolan spiller över på fritiden. Pokémon-kort och lösgodis i Trelleborg var inkörsporten porten. Och snart handlar det inte längre om ringa stölder. Han är stökig, är ute sent med bråkiga killar och härjar på nätterna. Röker gräs, letar olåsta mopeder och hamnar i trubbel med polisen. Steg för steg håller han på att närma sig en osynlig gräns. En dag när Dille kommer hem från skolan möts han av främmande ansikten.
Sen jag bara ser en familj sitta där i vardagsrummet.
Situationen har blivit ohållbar för Dilles mamma. Hon kan inte hantera det på egen hand, så socialtjänsten griper nu in och tillämpar LVU, lagen om särskilda bestämmelser för vård av unga. De ska tvångsomhänderta honom för placering i familjehem. Och Dille, han vägrar gå med på det.
Jag hoppade ut från fönstret, ramlade i buskarna. Jag sprang bort, så jag var på rymmen i typ 3-4 veckor. Jag sov hos olika vänner och sådär. Och det här med på rymmen, det var jobbigt också. Från början det var chill, det var okej. Okay, men sen det blev jobbigt, det är ekonomiskt. Måste handla hit dit och sådana saker. I alla fall sen jag gick hem och polisen kom och hämtade mig och körde mig till Uppsala då, på familjeplacering.
Under ett helt år, som för en tonårspojke känns som en livstid, fastnar Dille i en snurrande karusell av familje- och HVB-hem. Det blir en tid fylld av desperata rymningsförsök, som till slut landar honom bakom pansarglas, larm och låsta dörrar på en SIS-institution. En miljö som känns helt ny för honom då, men som snart ska bli alltför bekant.
Och sen jag var där en månad och sen kom jag hem därifrån. De kom en dag, de bara, nu ska du hem. Jag bara, va? De bara, ja. Vad fan pratar ni om? För jag blev så chockad. Det var hem för mig, det var borta. Alltså det var dött för mig. Alltså för jag hade varit borta ett år, det är lång tid.
Och när du kom hem, hur kände du då?
Jag blev glad. Jag ville äta mammas mat. Så jag ville äta pizza, McDonalds, de här barngrejerna. Men det, ja, jag blev jätteglad. Så det var skönt att komma hem, fri och sådana saker. Och jag kanske var lugn i några veckor. Sen började jag komma in i rånvärlden.
Dille sitter framför tvn och tittar på Efterlyst. Ögonen tindrar när programmet visar övervakningsbilder av guldkupper och butiksrån. Han studerar de misstänkta brottslingarna med stor fascination och känner sig inspirerad. Hasse Aros allvarliga röst. Hans varningar. De skrämmer honom inte.
Människor rånade värdetransporter, banker, guld, juveler och hit och dit. Det var så kupper. Så då jag blev så här, jag såg det som ett jobb, yrke typ.
Var det liksom... För då pratar de om de här människorna som jätteläskiga kriminella och nu måste vi sätta dit dem. Mm. Och du kände alltså att det här vill jag vara?
Nej, jag blev nyfiken. Jag var nyfiken på alltså så här, när man såg så här videos när folk rånade en bank och fick med sig flera miljoner. Jag tänkte, shit, vad är det här? Du vet? Det var så jag tänkte. Alla frågade hur börjar man råna eller varför eller hit och dit. Så jag hade mycket fascination eller du vet, jag hade sett mycket filmer och hit och dit och såna här saker. Så jag var alltid typ inte besatt eller kanske besatt. Jag vet inte hur jag ska förklara det.
En idé har slagit rot. Egentligen hoppas han på att bli skådespelare. En dröm som väcktes under LVU-tiden. Men det här är mycket snabbare pengar. Och kanske kan skådespelartalangerna omsättas här istället. Så Dille samlar ihop några kompisar. De tar på sig mörka kläder, täcker sina ansikten och beväpnar sig med soft airguns. Och utan några ordentliga planer slår de till mot en butik.
Jag kände ingenting, för jag tror inte jag fattade riktigt vad det där var. För jag var för ung, alltså det var första gången också. Jag förstod inte riktigt. Men sen när vi kommer in i butiken, jag kunde inte prata. Jag blev stum. Alla som är där inne, de tittar på oss. För du vet, när man öppnar dörren, jag vet inte om det minns det här ljudet. Det är så här, ding, 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 ding. Det där ljudet, det finns i vissa butiker. Och jag blir stum, de blir stumma. Jag vet inte vad jag ska säga.
Dille och hans kompanjoner, de är helt ställda. Inget ljud kommer ut ur deras munnar. Så de vänder på klacken och springer därifrån så fort de bara kan, utan något byte.
Kom till en källare då, vi bytte om. När vi tog av oss handskarna och sånt, hjärtat gick så tuff, 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 tuff. Du vet, man blev varm. Alltså, då kände jag att alltså, jag blev så här upphetsad. Typ. Ja. Så jag kommer ihåg den där känslan då. Jag var så här, vet du vad, jag fucking älskade. Typ. Och efter den första bam, då blev det så där rån överallt. Alltså i olika butiker. Och ja, det var så det började.
Dille känner att han funnit sitt kall. Yrkesrånare. Och det går bra för honom. Rån efter rån så kommer han undan. Med stora sedlar i händerna. För varje gång känns det som han förfinar en konst. Och han tänker för sig själv. Det här kommer jag bli bäst på.
Jag kände mig så här... Ja, lite som Batman, Superman. Jag var så här untouchable. För när du har gjort 1, 2, 3, 4, 5, alltså du vet, när det kommer viss nummer, när du har gjort så många gånger att du känner att jag kan göra det här 5000 gånger. Det är sån känsla du får. Jag minns jag pratade med en brud, vi gillade varandra. Jag tog henne till, vi käkade McDonald's, du vet där. När jag sa till, ta vad du vill, titta inte ens på prislappen. Det där var en sjuk känsla. Jag bara, vill ha Big Mac plus meny, vill ha hela donken hem till din sovrum. Jag kände mig så här, jag kände mig som James Bond typ. Alltså du vet så här, jag var så här, jag bara, jag kan handla vad jag vill.
Och jag tänker på det här, när man rånar en butik eller så, det är ju massa folk där, det står någon i kassan som blir jätterädd antar jag. Mm. Vad hade du några tankar på det, att du typ skadar folk psykiskt?
Jag har aldrig använt så fysisk våld under något rån på det sättet. Men jag fattade ju inte de här grejerna, psykiska grejerna. Så jag tänkte inte, men jag tänkte så här, om jag inte använder fysisk våld, då är det lugnt typ. Och det var så jag tänkte där och då. Men sen man lär ju sig det här när man blir äldre sen. Det finns något som heter psykisk skada och de här sakerna. Men där och då jag fattade inte dem, nej. Så jag tänkte inte så mycket på det.
Dille känner sig oåtkomlig. Han har inga som helst tankar på konsekvenserna och den skadan han gör. Men ingenting varar för evigt. Och nu ska vi ta oss till den där dagen som jag nämnde i början. Det här är sagan om när Dille, 15 år, blir misstänkt för 2 rån på en och samma dag.
Jag vaknade på morgonen, jag öppnade ögonen. Du vet när man vaknar på morgonen, man är lite uttorkad brukar jag säga. Man behöver de här vatten och vitaminerna. Så jag ställer mig upp, jag ska gå och dricka vatten. Jag hör från ingenstans ett ljud så att...
Fönstren skakar. Väggarna vibrerar. Dille kliver ut på balkongen och andas in den friska morgonluften genom näsan.
Sen jag kollar. Jag ser ingenting, men jag hör ett ljud bara.
Dille får en dålig magkänsla. Letar upp telefonen och ringer sin rånarkamrat för att kolla läget. Allt verkar lugnt. Han går ut på balkongen igen. Inga polisbilar syns till. Ingenting. Men det öronbedövande ljudet blir allt högre. Och så får han syn på den Det är en helikopter. Och den hovrar precis ovanför balkongen.
Jag kommer ihåg, jag kollade på det. Jag bara, shit. Jag tänkte sådär. Jag bara, nu är jag fucked. Alltså. På två, tre sekunder. Jag bara, tänk om det handlar om de här rånen som vi har varit inblandade i. Jag tänkte, nu de kommer storma min lägenhet eller någonting. Det gick en sån 10 sekunders film i mitt huvud.
Dille stänger av filmen i huvudet. Rycker på axlarna och tänker.
Så jag bara skitsamma typ.
Han gör sig redo för dagen. Tar en dusch, borstar tänderna och går sen ut för att träffa sin vän för att äta pizza och planera nästa kupp. Men Dille hinner bara gå i 2 minuter.
Bam, det kommer en vanlig bil, alltså målad polisbil. Och sen den stannar exakt framför mig. 2 personer hoppar av. De bara, du ska följa med. Jag bara, okej, men är jag misstänkt för någonting eller vad har hänt? De bara, det kan vi inte säga här. Du måste följa med till stationen.
Dille förhörs av polisen. Det har skett ett rån mot en guldbutik. Och signalementen stämmer överens med honom.
Ja, och de ville fråga mig typ så här, vad har du gjort? Vad har du kissat? Vad har du bajsat? Hur har du vaknat? Alla de här frågorna.
Dille nekar till inblandning. Och ironiskt nog har han faktiskt aldrig blivit förhörd för något rån tidigare. Trots att han har ett halvt dussin på CV:t. Och nu sitter han där misstänkt för ett rån han säger sig vara helt oskyldig till. Efter 4 långa timmar på stationen reder det hela ut sig. Dille släpps och återgår till dagens planer.
Och jag var så kåt. Alltså jag var så här väldigt så här överhetsad på rån. Så jag käkade min pizza. Jag kommer ihåg, jag kom ut för jag tänkte på pizza direkt. Jag käkade pizza. Så jag ringer min vän. Alla var så här, vart har du försvunnit? Du vet, många har ringt telefon. Ingen fattade något, jag bara försvann. Sen, han var ute 2 timmar, 3 timmar. Alltså, sen slog vi till mot den här Hemköpbutiken.
Allt sker i blixtfart. De kliver in i butiken med vapenattrapper i händerna och skriker att det här är ett rån. Sekunder senare står de där med hela dagskassan i hand. Dille springer så fort fötterna bär honom medan polissirener ekar över gatorna. Och plötsligt är han omringad.
Jag hörde så här, lägg dig ner. Så jag hörde en hund i bakgrunden och det var stressigt. Så jag kommer ihåg, jag sa till honom, skjut inte. Sen jag la mig ner. Sen jag var så här, fuck typ. Jag fick lite ångest, jag var så här, fuck, alltså knas, så där.
De kör honom till arresten. Samma arrest där han just tillbringat hela dagen.
Han väktaren som var där, han hade inte ens gått hem. Han var så här, vad fan, var du inte här nyss du? Jag bara, jo. Han bara, fan, gör det här igen. Alltså han var ute typ 3 timmar, kom tillbaka till samma plats. Ja, det var sjuk dag den där. Alltså det är jättesjuk dag den där.
Och nu tar sagan slut. Eller, ja. Egentligen befinner vi oss fortfarande i inledningen på en väldigt lång och snurrig historia. Det är många turer in och ut på institutioner. Han släpps fri, rånar igen, kommer undan, ger sig på en guldbutik och åker dit. Livet som rånare, det går på rutin.
Alltså när jag åkte på sightseeing runt Sverige, det var bara precis, alltså det var bara så institutioner. Men jag fick se olika städer, men alla städerna jag hamnade i, det var kamera och det var pansarglas och det var staket och du vet så mentalsjukhus kallade jag det, men ja.
Vad tänker din familj om det här?
Vet du, det är många som frågar mig hur reagerade familjen på det här med rånen och hit och dit. Ska jag vara ärlig? Alltså, de blev ju säkert chockade. De tänkte, mitt barn, vårt barn gör så här. Vart kom det här ifrån? Som jag brukar svara, alltså, jag pratar inte så mycket med min familj om de här rånen. Det gjorde jag faktiskt aldrig.
Skämdes du?
Ja, lite. Alltså, det blev lite så här... Jag visste inte vad jag skulle säga till familjen. Och jag minns, de ville besöka mig på SIS och såna saker. Men jag ville aldrig att de skulle träffa mig. Jag sa alltid hela tiden till min mamma till exempel. Mamma, kom inte hit. För jag ville inte att de skulle se de här platserna med kamera, staket och alla de här grejerna. Så varje gång jag var på SIS, jag sa alltid, jag vill inte ha besök, jag vill inte, ni kommer ingenting.
Dille berättar att SIS bara gör det hela värre. Han kallar det för institutionsskada. Det vill säga att klara livet på egen hand och att hålla sig på fötter blir allt svårare för varje vända. Och efter ett bråk med personalen möts han av vad som kommer bli ett av hans allra värsta minnen från den här tiden.
För jag fick sitta själv i ett rum i typ nästan 3 månader. Jag kommer ihåg, jag satt där på vård i enskildhet. Jag hade en liten korridor för mig själv. Jag blev knäpp, alltså, jag svär. Jag ville boxa upp alla personalen där. Alltså, jag var så här, larmet ska gå här varje dag. De väckte ett monster hos mig. Alltså, det blev så. Det var en av de värsta sakerna jag upplevt.
Dille har fortfarande inga som helst tankar på offren. Personerna som befunnit sig på plats när han utfört sina rån. Men en dag så blir konsekvenserna av hans agerande plötsligt på riktigt. Dille är nu 20 och befinner sig i en guldbutik för att leta efter en present. Där står en kvinna i kassan och hon studerar honom noggrant.
Jag känner igen dig, säger hon. Först tänkte jag att hon flörtade med mig eller någonting. Jag tyckte det var den känslan jag fick. Så jag var så här, vi pratade lite, så jag kollade på henne. Sen man ser, du vet, när tårar börjar komma fram, du vet, ögonen, de blir lite så vattniga. Och där hon var så här, hon bara, kommer du inte ihåg mig? Det var jag som öppnade dörren när ni kom in. Sen hon berättade, så hon bara, jag träffar en psykolog fortfarande. Så jag var så här, jag sa till henne, jag bara, kolla. Jag bara, alla de pengarna du lägger på psykologen, lägg dem på dig, på din familj, och på semester, istället för att kasta dem på en psykolog. För jag bara, jag står här framför dig. Jag bara, jag skulle aldrig göra något mot dig. Jag skulle aldrig skada dig. Jag bara, jag gör inte ont. Det var bara guld och diamanterna som var där. Det var inte mot dig.
Men det här blir inte vändningen. Det ska ta ytterligare några år innan den kommer. Den börjar när han är 23 år, nyss frigiven efter en dom för förberedelse till rån.
Så jag tog körkortet. Det var faktiskt en av de bästa grejerna jag gjort i mitt liv. Jag bockade av den på 5 veckor. Åkte utomlands. Jobbade lite med bartender, eller gick så här bartender i Spanien. Jag fick ett lugn i mig själv när jag var utomlands som jag inte hade i Sverige. Alltså typ, jag vet inte hur jag ska förklara det, men jag vet inte hur jag ska riktigt förklara det.
Dille hamnar i Portugal där han får jobb hos en svensk kundtjänst. Han hyr en lägenhet nära havet för 500 euro i månaden, fullt möblerad. Och om kvällarna tar han långa promenader längs stranden och begrundar sitt liv.
Då såg jag mitt liv som en film. Och det var då jag började se så här, hur fan har jag gjort med mitt liv? Och vad vill jag göra? Vad tycker jag om att göra på riktigt? Vad får mig att bli som ett barn och glad och hit och dit och alla de här grejerna? Så den här rannsakningen kom av sig själv ju längre jag var borta från det jag var van vid. Den kom typ av sig själv. Så det var där första tankarna kring förändringen började.
Till slut återvänder han hem till Sverige. Han vill berätta sin historia och skriver en bok där han bland annat riktar sig direkt till alla som befann sig på plats när rånen skedde. Han vill be om förlåtelse, men också ge en förklaring till hur det kunde gå så långt. Genom sina erfarenheter vill han hjälpa andra finna sin grej. Identifiera sina styrkor och använda dem till något kreativt snarare än till något destruktivt. Det är precis vad han själv hade behövt som en liten kille. Någon som såg hans livlighet som en förmåga, istället för något som bara måste motverkas.
Vad skulle du säga till ditt 15-åriga jag?
Jag hade sagt... om jag hade pratat med mig själv idag, alltså jag hade försökt göra en analys. Vad tycker du om att göra? Nu vet jag ju skådespelande. Så jag hade tryckt upp han i väggen och tryckt in han i kylskåpet och sagt, nu satsar du all in på skådespelandet. Jag vill inte höra all in på det.
Genom alla vändor mellan institutioner har han med sig en sak. Humorn. Den där ständiga livsknistan, buset och skrattet som har fungerat som en sköld när livet har varit som mörkast. Det är den bästa medicinen, säger han. Idag vill han kunna titta tillbaka på sitt brokiga liv med ett leende, stolt över att han faktiskt hittade ut på andra sidan.
Jag måste bara bli mer fenomenal, som jag brukar säga på mina TikTok. Jag måste bara utveckla mig mer av sådär. Men livet är en resa, det tar aldrig slut. Det är som, jag ser det som pusselbitar. Så jag försöker bara pussla ihop pusselbitarna och göra en fin tavla, en bild som jag kan ha hemma. Typ, här började så, mitten så, slutet så.
Det blir jättebra sista ord i det här avsnittet.
Sista ordet. Ja. Sen ser du mig om 2 veckor. Vad händer man? Han hamnar på mentalsjukhus.
Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Vincent Hansson. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Ankarkrona.
Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa Verkligheten handla om dig. Sök bara på Verkligheten så hittar du oss.
En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.